Du lyssnar på Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Av Christian von Essen. Utgiven på Pugg förlag 2020. Inläst av mig, Christian von Essen. Förord. Av poeten, författaren och föreläsaren Bob Hansson. Våra livsmönster är i skrivande stund helt olika mot hur de var för ett halvår sedan. Våra cirklar har begränsats. Våra valmöjligheter beskurits. Protesterna mot höjd flygskatt som gör en resa någon hundralapp dyrare är helt frånvarande när detta virushot helt ställer in alla flyg. Människan tycks vara mer benägen att göra stora uppoffringar för ett kortsiktigt hot än relativt små uppoffringar för ett långsiktigt. Som om hela mänskligheten sitter fast bakom enorma läsglasögon som lägger allt utom den absoluta närheten i total suddighet. Ett kollektivt synfel som inte direkt optimerar vår förmåga till korrekta beslut. Men uppenbarligen har vi en otrolig förmåga till omställning. Vi är så jävla mycket bättre på förändring än vanedjuret i oss själva vill gå med på. Det finns ett hopp, i alla fall i teorin. I intervjuboken Kärlek, hur fan gör man? Samtalar jag bland annat med sexologen Olle Waller. Han pratar om osäkra män som inte har en aning om vad människan de ligger med går igång på. Istället för att fråga och lyssna så sätter de igång och kör alla möjliga tricks de kan komma på. Om inte deras aktivitet fungerar löser de det genom att bli ännu mer aktiva. Flyger upp och ner som påtända kaniner utan en tanke på att flaxa lite mindre och lyssna lite mer. Och visst är det något man kan känna igen. När det man gör inte helt funkar tar man det mindre geniala beslutet att göra precis samma sak igen, men ännu mer. Den här krisen har för många av oss inneburit mindre. När krisen är över blir det mer igen. Frågan den här boken försöker besvara är, vilket slags mer blir det? Följande sidor är fyllda av människor som maxar sina hjärnor för att klura ut hur den här krisen påverkat oss. Människor som mjölkar nuet på insikter om framtiden. De är alla otroligt inspirerande, inte minst eftersom de inte är överens. De har alla en enorm kunskap om den stora världen. Det har inte jag. Jag ligger på en lite lägre kompetensnivå. Jag har nämligen ingen aning om vad denna kris kan betyda för hela världens framtid. Jag har fullt sjå att försöka begripa vad den innebär för mig. Innan makro, en kort paus i mikro. Som föreläsare har min inkomst sjunkit från ganska mycket till nästan noll. Den kalender som nyss var fylld med resor kors och tvärs och där tomma dagar var en sällsynthet har blivit sin egen motsats. Det är helt jävla tomt. Jag tycker det är superskrämmande. Och jag tycker det är underbart. Och jag vet inte vad du får för insikt om ditt eget liv i skuggan av corona. Själv slås jag över hur jag haft idéer om att jag borde göra mer, utveckla karriär, uppåt, framåt. När jag nu upptäcker vilken frid som infinner sig när jag istället gör nästan inget, slås jag av hur stark berättelsen om att yttre framgång ska ge en inre sådan är. Tyvärr verkar det mindre intressant att jag spenderat hela mitt vuxna liv åt att argumentera för inre värden. Det verkar vara himla lätt att köra över dessa värden ändå. Men hur tusan ska man kunna uppdatera omvärlden om man inte lyckas uppdatera sig själv? 1938 startade en stor studie på Harvard i Boston. Man började följa en grupp där hälften var förstaårsstudenter och hälften kom från stans fattigaste kvarter. Man ville ta reda på vad som skapade ett bra liv. I över 70 år har man gjort djupintervjuer, sedermera även med deltagarnas partners, barn och barnbarn. Man har hållit koll på deras blodtryck, medicinska journaler och inkomster. George Weiland hade 2009 lett studien i över 40 år. Han satt på ett massivt material. På frågan vad som skapar ett lyckligt liv är hans svar mycket kort. Kärlek. Punkt. Inget tycks så effektivt skapa lycka som goda relationer. I en annan studie påvisas hur CEOs välbefinnande har rätt lite med deras yrkesliv att göra. Däremot är kopplingen mellan deras relationer och upplevda lycka starkare än den mellan rökning och cancer.